I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go.
Sådär, välkomna till MMA-podden del 300. Det här är ju helt galet, Martinez. Vad säger du hela vägen från The States om avsnitt 300?
Ja, vilken resa det har varit. Det är ingen snack om saken att det har varit en ordentlig rullians som har hållits. Många roliga stunder, tårskapande, emotionella stunder också, på både gott och ont. Det har varit glädjetårar, det har varit, åh herregud, inte denna skadan igen. Det har varit verkligen allt möjligt, upp och ner. Och äntligen här nu för att avrunda året. Och vi får se om detta blir ett 8-timmars avsnitt eller inte.
Ja, men det är nästan så det känns, för det finns ju en hel del att gå igenom. Jag tänkte så här, vi kommer såklart prata om galan som har varit, men jag tänkte bara om du lite så här, har du någon spontan så här grej som du vill ta upp som har slagit dig kanske lite extra under just det här året?
Så jag skulle säga att det är väl vissa fighters som har utmärkt sig lite grann ändå på något sätt. Alltså det var ett år av väldigt stora skrällar. Vi fick se två stycken, och jag har någon som gillar mönster. Jag tycker det är intressant när jag ser det med sammanträffanden och sådana saker. Så två stycken nigerianska dominanta mästare som har styrt deras divisioner, som håller på att leda i deras senaste titelförsvar, slappar lite grann bara i femte ronden och båda två blir avslutade på knock. Det är någonting som jag tycker är väldigt intressant, och jag kan inte minnas sist jag kände en större osäkerhet över typ mästarna i UFC. Liksom den enda som jag känner mig relativt säker på, det är väl typ kanske Makhachev. Men annars, när vi har detta samtalet igen 2023, det kan vara så att varenda mästare som vi ser på topp nu är utbytt. Det känns lite mer osäkert på den, liksom, det är mindre dominans på något sätt. Och det är någonting som har stuckit ut också. Och det talar ju bara för att MMA-gamet utvecklas så pass mycket att man kan verkligen inte slappa i en sekund. Man måste, alltså som mästare måste det bli perfekt hela matchen från första sekunden till den sista. Och det talar ju för hur hög nivån av MMA är nu. Att vi har verkligen sett en otrolig utveckling.
Så det är lite lustigt att du tar upp det, för det är något som jag sa egentligen redan för 5-6 år sedan, att så här, gamet förändras hela tiden och det kommer komma en tid och det kommer bli en sån extrem utveckling. Och jag tycker nu ser vi fighters, nu ska man inte blåsa den trumpeten för tidigt kanske, men till exempel Rosas junior, 18 bast, kommer in och är ändå på en nivå som är otrolig för att göra en debut, att avsluta sin motståndare i första ronden, en kille som är 11 år äldre. Det säger väldigt mycket om var MMA är på väg, och jag har sagt det, att alla som kommer in idag ska vara rätt tacksamma, för det kommer att bli svårare. Och jag tror att om 5 år så tror jag vi kommer sitta och säga samma sak. Fighters som är bra idag kommer nödvändigtvis inte vara lika bra sen, och ja, det är ju så, tiden, folk lär sig på ett helt annat sätt, och jag tror att fortfarande så har vi inte sett var MMA kan hamna.
Nej, men också bara tänk på faktumet att, alltså vi har ändå sett några gamla godingar hålla kvar sig i år, liksom jag tänker typ Poirier som ändå typ kunnat vinna och sådär, men det är inte länge kvar för våra gamla godingar i toppen. Vi kommer se ett ganska stort generationsskifte förmodligen redan nästa år. Och då kommer vi se liksom vi kommer se de här Saryukians och liksom Gamrots och Fiziev och liksom den stilen. Vi kommer se alla dem börja byta ut våra favoriter på toppen. Och det är helt enkelt att de får nya favoriter. Som tur är Saryukian är mina favoriter sen innan, så jag kommer kunna byta ut Poirier mot Saryukian på något sätt. Men det är det. Så vi kommer se alla de där lite gamla godingarna börja bytas ut. Vi har ju redan sett ett par stora fall. Vissa som hängde kvar alldeles för länge. Jag tänker Ferguson, jag tänker Edgar. Men det kommer vara väldigt spännande att se typ hur varje topp 5 ser ut i divisionen nu, alltså bara ett år framåt. För jag tror det kommer ske otroligt stora förändringar där.
Jag tänkte jag ska göra det i början på året. Man kan egentligen göra det nu, men då printscreena hur topp 15 ser ut i alla divisioner och sen göra en jämförelse nästa år när sista galan har gått. Det var rätt kul för att se hur skiftet har varit. För det är så lätt att glömma också var folk var för ett år sedan. Men vad säger du om Paddy Pimblett? Jag hörde inte dig nämna hans namn. Kommer inte han bli en sån som tar bort?
Ja, jag vet inte hur. Alltså, jag bara föreställer mig matchmakingen där. Alltså, du vet den memen från It's Always Sunny in Philadelphia när Charlie han står typ röker en cig och han har typ en sån vägg med konspirationsteorier dragna med röd tråd och sånt. Alltså det är så matchmakingen kommer att se ut. De bara typ, okej, vänta, om vi kör denna matchen i England så att motståndaren måste resa och är jetlaggad. Liksom, det är så matchmakingen kommer att se ut. Det kommer att vara som att gå på ett minfält. Alltså bara försöka hitta, är det någon som kommer tillbaka från en skada så vi kan lägga ut mot Paddy? Det är liksom, ja, jag avundas inte Mick Maynards arbete och hans huvudvärk som han onekligen kommer att ha sen.
Nej, det gör inte jag heller. Och jag är rätt övertygad om att vi kommer komma in på Paddy Pimblett. För att jag tänker så här, vi hoppar in nu på det som var sista galan för året. Vi hade UFC Fight Night 216. Det var Cannonier mot Strickland som skulle hålla i huvudmatchen. En femrondare som för mig blev ett sånt här bevis på varför majoriteten av femrondarna är otroligt tråkiga. Och den här gjorde ju inte mig besviken, för jag förväntade mig att det skulle kunna bli ganska tråkigt om det blev fem ronder. Det blev sjukt mycket tråkigare än vad jag trodde. Det är väl egentligen det jag kan säga. Jag blev väldigt förvånad över egentligen, alltså så här, när man förlorar en match på det här sättet, då kan man inte direkt vara missnöjd. För jag upplevde att Strickland backade i nästan fem ronder. Det som däremot är konstigt, det är domarkorten. Alltså hur kan två domare ha exakt samma siffror fast tvärtom? Jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det.
Ja, det tycker jag också är så konstigt. Jag tycker inte att ett matchkort för Strickland är kriminellt. Alltså verkligen inte. Jag kan förstå det. Jag håller inte med om det, men jag kan förstå det. Och det är verkligen också, som du säger Paul, att man kan inte klaga på en match som är så pass jämn. Vi vet alla hur stor Saryukian-fan jag är. När han mötte Gamrot, jag sa det var så, jag tyckte Saryukian, men det var så pass jämnt att man inte kan säga någonting, för att liksom det är så små marginaler som avgör det. Mm. Och det är samma sak här. Jag blev faktiskt mest besviken på Strickland, för att det var nog Jared Cannonier som pressade framåt hela tiden, som försökte få saker att hända. Sen så fattar jag att Strickland, okej, han vill inte möta Cannonier i typ en boxningsduell liksom i clinchdistans. Såklart, det fattar jag. Men snacka om att ha ett enformigt game. Var det ett nedtagningsbesök hela matchen, såg vi några av de här sparkarna som Eric Nixick bönade och bad om. Nej. Han höll sig till ganska mycket backa 1-2. Han är bra på sin 1-2 när han backar. Det är han riktigt, riktigt bra på. Mm. Men liksom, Michael Chandler är riktigt bra på ingångar och välja feta låtar. Det är en så liten del av gamet. Alltså, okej, nu är en bra 1-2 lite viktigare. Men Strickland, han har ett väldigt enformigt game. Och det märks att när han pressas, när han inte kan vara den som jagar och skriker och säger fuck you till motståndaren och sånt, så har han ser väldigt blek ut. Mm. Och detta var nästan ett uppvaknande, tror jag, för alltså, ja, han som är sådär typ av regeringen kommer ta mina vapen och jorden är platt. Han kanske inte har nog med självinsikt för att se inåt och typ tänka okej, men vänta, det är, jag har faktiskt problem med mitt game. Men jag tror att många runt omkring gör det. Jag har i och för sig sett många väldigt syra Strickland-fans slash allt högre folk som bara, åh, det var ett rån, var typ, ja men kom igen, alltså hur kan ni verkligen tycka att det var ett rån? Återigen, jag kan förstå ett matchkort som favoriserar honom. Jag tycker det är konstigt. Men det var alldeles för jämnt. Alltså, om han hade kommit igång som han gjorde i femte ronden tidigare, då kanske det hade varit en annan femma, men så var det ju inte. Och sen matchkortet, alltså, ja, jag tycker det är konstigt. Alltså, speciellt när man kollar statistiken. Att visst, Strickland träffade med typ 6 slag mer i helhet.
Jag har statistiken här exakt. Jag kan dra den för jag sitter med. Vi har Jared Cannonier skickade 310, prickade med 141. Sean Strickland prickade med 152, alltså 11 stycken mer. Men han skickade 400 slag. Så han missade med 90. Vilket är, alltså han missade med mer än 90 om man nu jämför, det där blev helt, ja men precis, han skickade 90 slag mer, det är det jag vill säga. Han skickade 90 slag mer men prickade endast med 11 till. Det är ganska dålig output i min mening, eller liksom träffsäkerhet. Och hans procent ligger då på 38 jämfört med Cannoneers 45. Så när jag är förvånad över den statistiken också, att han har missat så otroligt mycket, men jag tycker att här fick vi se stora hål i hans game.
Ja, definitivt, alltså, det är ju så tydligt att han är mycket bättre offensivt än defensivt, alltså när han rör sig framåt. Och det är klart det är lättare att träffa också när man själv rör sig framåt. När man rör sig bakåt, alltså man lär sig ju göra de flesta slagteknikerna antingen stillastående eller när man följer liksom bytestens framåt. Det finns de som är extremt bra bakåt, alltså typ Machida var ju en sån, alltså Wonderboy. Det finns definitivt undantag, men alltså typ låt oss välja. Sean Strickland är ingen Machida. Det, så enkelt är det. Och jag tror att utöver den statistiken så var väl det också så att Cannonier träffade med fler slag i 3 av 5 runder ändå. Och han var den aggressiva, den som pressade framåt. Så liksom, om man nu ska utgå från varenda kriterie, okej, okay, ändå ganska jämnt på fötterna, men Cannonier träffar ändå i fler ronder. Och han är den som pressar framåt och är aggressiv. Ganska självklart att han ska vinna.
Jag ska bara klicka i min kontakt. Jag inser att min dator håller på att ladda ur. Det var den enda grejen jag glömde, det var att sätta i datorsladden.
Är det lugnt, det har varit lite hektiskt från bägge hållen. Ja. Jag kan passa på att visa lite. Som Derek Lewis sa, I'm okay. I'm okay.
Sådär.
Jag visade bara lite av min ljuvliga utsikt.
Ja, skönt. Det är härlig sommar där, va?
Ja. Alltså okej, jag ska inte säga sommar, men för att det blir ändå lite kallt på kvällarna. Men fan, att gå runt i t-shirt på dagen, det är något right. Som jag inte, ja, jag saknar inte.
Men vad tycker du nu här? Vad borde hända med Sean Strickland efter den här matchen? Nu har han ju torskat 2 stycken på rad, han har förlorat mot Pereira, han har nu torskat mot Cannonier. Har du någon sån här direkt motståndare som du tycker att han borde möta, eller?
Direkt nej, men jag tar snabbt titta. Jag tycker bara de här 2 matcherna också, alltså bara för att betona, det har visat att han är inte en topp 5 fighter.
Nej.
Den där fjärde rankingen han hade när han mötte Pereira, den var nog inte särskilt förtjänt, liksom i perspektiv. Vettori ska ju möta Dolidze. Dricus Duplessis.
Ja. En möjlighet,
alltså stilmässigt är det där en rolig match. För att jag tror ändå att det är en match där de hade kunnat mötas på ett annat sätt. Det finns inte samma brutala knockout-hot som Cannonier har.
Nej.
Annars, jag vet inte, det är väl kanske den enda namnet som sticker ut för mig. Darren Till.
Ja, nu är frågan vad som händer med det, Darren Till. Alltså.
Ja, och alltså, han lär ju vara borta. Alltså, nej, jag tycker det finns inte ens någon som sticker ut som uppenbar, nej, i min mening. Liksom, André Muniz behöver en motståndare, men det är Madron som har i Strickland.
Mm.
Liksom, så bra grappler som Muniz är, det är en jättedålig idé att acceptera den matchen. Han har redan mött Jack. Costa... Nej, Costa hade väl funkat. Hans match mot Whittaker har väl nyss blivit inställd.
Ja, så det för den var enligt honom var den väl aldrig riktigt påskriven heller, va? Han gick ut ganska snabbt med att det inte fanns ett kontrakt på den. Han ville väl ha mer pengar.
Mm.
Men jag tror att alltså, Sean Strickland hade nog egentligen ruskigt mycket tur när han mötte Jack.
Ja. Yeah.
Det är vad jag tror. Hade Jack bara haft en liten skarpare gameplan, då hade han vunnit den matchen och då hade inte Sean Strickland heller flygit upp i rankingen på det sättet som han gjorde. Så jag tror att verkligen så här, stjärnorna har hamnat i linje för Sean Strickland, men nu tror jag också, precis som du säger, nu ser vi att han inte är på den nivån. Han är inte den typen av fighter. Jag tror aldrig mer att han kommer få möta Alex Pereira heller, även fast han vill det. Jag tror nog att han behöver jobba sig några steg bak, men svårt att se just nu vem han förtjänar att möta. Det här är ju sån knepig match på ett sätt, för ingen vann på den. Det var bara Sean Strickland som hade kunnat vinna på att vinna den. Där hade han flygit upp, Jared Cannonier stod ju still. Så det är lite en, alltså topp 5 i limbo just nu. Alltså. Det ser väldigt konstigt där, för när jag tittar på Jared Cannonier, alltså att han ska möta Whittaker igen är inte jätteintressant. Adesanya kommer nog att möta Pereira. Vettori är bokad mot Dolidze. Du nämnde Paulo Costa, absolut. Det kanske skulle vara något. Det är frågan bara om Paulo Costa vill ha den matchen. Och hur mycket Paulo Costa kommer kräva för att få den matchen. Jag kan nästan känna med Paulo. Kan de inte bara pröjsa honom en bra lön för att möta Whittaker så att vi får den matchen? Men sen vet vi inte hur mycket han har bett om. Han kanske också har bett om en så här helt galen summa. Så det kan ju mycket väl vara en sån sak också.
Ja, det kan vara secret juice-siffror så man vet aldrig. Men...
Exakt. Alltså
detta är den mest... Så där, efter matchen. Typ, har vi haft sämre main events? Ja, det tycker jag. Definitivt. Men detta var den matchen som sa minst överhuvudtaget när allting var sagt och gjort. Liksom. Ja. Det känns som att ingenting hände efteråt. Cannonier, han visade att han är en tuff jävel som är svår att få bort med bra press. Mycket aggression och knockoutkraft som alltid finns där och hotar. Men som har lite svårt liksom, alltså träffas mot bra snabba motståndare, alltså Whittaker visade ju verkligen det, Adesanya visade det, och nu även till viss del, även i vinst, så visades det mot Strickland. Och Strickland är på 7:e plats. Ja, alltså det finns ingenting som känns naturligt. Detta är ett bevis på varför den delade huvudmatchen borde varit den riktiga huvudmatchen.
Ja, nej men verkligen, och jag känner nog lite så här, jag tror inte det finns så jättemycket mer att säga om den här matchen, så jag tycker helt enkelt att vi börjar prata om Tsarukyan mot Ismagulov. Den här matchen såg mig fram emot väldigt mycket. Jag måste säga så här ändå, jag blev överraskad. Jag förväntade mig en riktigt bra match, men jag vet inte om jag förväntade mig dominans på det här sättet, för det var en, alltså, jag kanske inte ska säga lekstuga, men Tsarukyan gjorde vad han ville med Ismagulov.
Ja, alltså det, även jag som är typ största Tsarukyan hype-tågförare någonsin, jag trodde att det skulle bli en tuff match. För att Ismagulov, han är så sjukt underskattad. Alltså han var obesegrad i 7 år innan detta. Han hade 5 raka vinster i UFC och jag var det typ 13 innan dess, någonting sånt. Helt galen statistik. Hans nedtagningsförsvar var på 90% inför den matchen. Det är extremt högt. Alltså typ, jag tror inte GSP hade de siffrorna. Så på pappret var detta en match som skulle vara väldigt svår för Tsarukyan, men det var det verkligen inte. Alltså hans vänsterspark, hans ledande vänsterspark, det är som en jab så snabbt som han slänger den. Och hans nedtagningar, alltså han är så bra på att vara tight mot motståndaren. Ge dem noll utrymme att arbeta på.
Mm.
Han kontrollerar så otroligt bra. Liksom han hade backmount. Och typ, Ismagulov gör allting rätt. Ställer sig upp, ska skaka av honom. Men så Jocke med den lilla justeringen med handen så att han liksom själv kan basa också. Och samtidigt börja jobba med sin vänstra hand. det är fantastiska sådana små saker. Finns det fortfarande lite frågor kring kanske att han behöver kontrollera sin output lite grann, och då tänker jag mest liksom hur mycket han slänger in i varje slag, för att han missar en del också, och i fem ronder så kommer det att trötta ut den. Jag tror att det fortfarande liksom, jag tror inte att han blir mästare imorgon, men om två år då tror jag vi verkligen har någon som kommer konkurrera med mästaren i UFC. Detta var exakt vad Sajukan behövde. Det var synd bara att det inte var en motståndare med namnvärde, för att båda de här killarna har samma problem. De är två otroligt bra fighters som ingen vill möta för att de är så bra, men som inte syns och hörs på samma sätt som en Gaethje, en Chandler, en Poirier liksom. Så, men det var exakt vad han behövde. Han behövde hamna i vinstkolumnen igen. Han behövde påminna alla om hur bra han faktiskt är. Jag gillade hans liksom, vad han sa på micken efteråt, att han var den enda som har testat Makhachev och allt det där. Det håller jag fortfarande med om. Alltså tänk, han var 24 när han, vet du, Makhachev.
Plus debut på, exakt, debut på kort varsel.
Ja, alltså vem ser bra ut i en sån prestation? Ja, tydligen bara Sarjukian.
Ja.
Och han såg bra ut här mot en kille som är så svår att se bra ut mot också. Så om ni kollar på Ismagulovs matcher, så typ bara senast mot Gurram. Det är svårt att se riktigt bra övertygande ut mot Ismagulov. Alltså typ hans jab är fantastisk. Han liksom är bra på att hålla och etablera distans. Jättebra nedtagningsförsvar. Hans nedtagningsförsvar sjönk från 90% till 75% efter denna match mot Sarjukan. Men ja, det är det enda som är synd, att liksom casuals och mainstream fans kommer att säga typ det här var två namn som var lite svåra att uttala. Okej, den ena vann, det säger inte mig så mycket. Det är det enda som är synd, men jag tror att alla som vet, de vet att Sarjukan, han är för real. Egentligen Ismagulov också, han är långt ifrån uträknad topp 10 striden liksom. Jag kan absolut se han komma tillbaks på stort sätt. Men ja, så detta var liksom som att se framtiden av lättviktsdivisionen på något sätt. Både namnmässigt men också stilistiskt.
Jag kollar på statistiken här, alltså på ett sätt är den lite jämn, och det är att båda, eller så här, Arman träffade med 34, Ismagulov träffade med 36, Ismagulov skickade 86 medan Sarjukan skickade 81, men sen kommer vi till nedtagningar, 7 av 21. Det visar ju vad den här matchen har pågått mycket. Däremot har vi kontrolltiden där Ismagulov hade 0,6 sekunder medan Sarjukan hade 9,25. Så alltså, det är sjukt också. Helt galen.
De 6 sekunderna var full mount.
Ja.
Och att Sarjukan inte ens hamnade i den positionen och han är inte ens där i 10 sekunder.
Ja.
Det är en snabb omställning, en snabb vändning, och det säger som, alltså, blev lite påminn om att okej, hans styrka är ändå fortfarande mer brottning än striking. Han har några små saker att jobba på, och hade jag velat se lite mer striking-aktivitet på marken, ja, mest bara för att det hade hjälpt mig att öppna upp vissa positioner, men sen så fattade jag att mot en motståndare som Ismagulov, man vill inte ge alltså en enda sekund och en enda centimeter för att ställa sig upp. Så jag fattar det. Men alltså detta känns som den bästa möjliga matchen att lära sig från också för Sarjukan. Liksom, han gjorde mycket bra, men man fick samtidigt se att typ, okej, det finns några små saker att jobba på. Och det tror jag han kommer göra. Alltså brottningen, det är inget snack om saken. Den har han. Liksom, den funkar utan tvekan.
Jag är lite orolig fortfarande för kondisen. Nu nämnde du ju lite där innan då, och det är just Gamrot-matchen när han möter den, så var det kändes som att de tre ronderna där såg riktigt bra ut, men i tredje kommer han på att jag måste behålla min energi, och det gjorde också att han torskade matchen. Alltså, vad behövs egentligen för att förbättra här? Konditionen är det man snackar om alltid, det är det som är det svåraste, att om det ens går att liksom få till. Men han kanske helt enkelt behöver hitta en stil som bara är lite mer skonsam mot hans kondis, alltså konservera den helt enkelt.
Ja, alltså, det är lite svårt det där, för att egentligen tycker jag att han gör väldigt mycket rätt ur ett energispararperspektiv, för att när du drog statsen, det är inte liksom, han missar inte så som Strickland missar. Nej. Det är inte så att han bara slänger iväg slag och missar dem och tröttar ut sig själv. Och det är inte som att han, okej, ett par gånger fick han verkligen kämpa för nedtagningar, men många gånger var det perfekt timing. Alltså, precis, han hinner göra Ismagulov bekväm på fötterna och sen dyker precis när typ den här kroken kommer. Alltså, konstverk. Så egentligen, jag tycker han gör mycket rätt från det perspektivet, men alltså det är nog de här bara små justeringarna, vissa nedtagningar där kanske, okej, han har inte den, släpp det sådär, disengage, fortsätt på fötterna och sen hitta tajmingen igen efter det. Kanske några sådana små saker. Jag vet att vissa brottare har en viss stolthet med typ, okej, men nu ska jag fortsätta driva på. Jag tänker inte ge upp på det här nedtagningsförsöket. Jag ska fanta mig se till att om jag inte får den så ska jag göra hans liv till ett helvete. Jag vet att vissa brottare har den där stoltheten. Så det kan vara lite det också. Men alltså, jag tror det är mest små justeringar. Kanske öppna upp händerna lite mer, för att sparkar är mer energikrävande än slag. Och han har ju fantastiska sparkar, han visar det. Men det är ju någonting som kommer trötta ut lite grann, speciellt i en femrondare. Så kanske bara öppna upp händerna lite mer. Kan också vara en grej. Men annars tror jag att det är på en detaljnivå som jag inte är avancerad nog att kunna liksom studera ut. Alltså det är sådana små justeringar i brottningen som typ alltså sovjetcoacher får lära ut liksom.
Alltså, när jag tittar på vilka han har framför sig, han är rankad 9 då, så har vi Dos Anjos, Gamrot, de har ju redan mötts, vi har Fiziv, Chandler 5, Benil Dariush, Gaethje, Poirier, Oliveira, och sen är det då The Champ, Islam Makhachev. Alltså det märks ju också, precis som han säger, det är ingen som vill möta honom, det är ingen som vill möta Ismagulov. Vem tror du kommer säga ja?
Alltså jag kan säga Dos Anjos, tackar jag, för att Dos Anjos är en riktig G och en bara, alltså där har vi en äkta man, alltså han tackar inte nej till någonting, alltså om UFC säger du vill ha en ny kille i tungvikt, han är inte Godzilla, kan du tänka dig flytta upp lite grann? Dos Anjos är där och säger typ ja, var, när, hur, så jag kan se den matchen egentligen, om inte, jag vet inte vad Conors situation är från ett stilperspektiv. Tycker jag Sarjukan mot Chandler hade varit väldigt kul. Vi har två killar som är starka, fysiska. Som kanske båda två bränner ut sig lite grann. Men som har fantastisk brottning. Alltså bara tänk dig liksom brottningsomställningarna i den matchen. Det är kanske den jag mest hade velat se från personligt perspektiv. Annars... Ja, det är väl Dos Anjos eller... Ja, Darius, jag vet inte. Det känns som att Darius kommer få Oliveira och jag kan tycka att han förtjänar en så högt rankad motståndare också. Så för mig, alltså, Chandler är önskemotståndaren. Dos Anjos är kanske den mer troliga motståndaren. Men jag tycker inte han... Egentligen hade det varit fel för han att 26 år gammal fightas bakåt lite grann. Egentligen inte. Hade inte varit fel att se typ Grant Dawson som är så otroligt bra, som är så het, som också är på den där underskattade radarn på något sätt. Obesegrad i UFC. Han blev nyligen topprankad. Om han kan flytta upp lite i rankningen så hade det inte varit en dum match heller, bara för att liksom hålla Sarjukan sysselsatt. Han har mött liksom, han har fått tuffa matcher. Det hade inte varit fel att bara få en liten chans att jobba på de här små grejerna och sen kanske möta någon lite lägre rankad bara för att se till att kunna få ut allting, testa allting när det inte är mot toppmotstånd. Så ja, jag kan se alternativ både framför och bakom. Men jag skulle kanske nästan hellre se han inte stressas. Jag ser dock Chandler-matchen som en väldigt vinnbar match för honom. Även om det är ganska mycket högre i rankningen, men alltså, jag är nästan typ på för det mesta med honom liksom. Jag kan se många alternativ där allting, jag vill bara se mer av honom. Jag är så hypad för Sarjukan, alltså, jag har sagt det typ i över ett år nu, känns det som. Jag bara står där och slår på Sarjukan. Jag vill bara se han fightas hela tiden.
Ja, jag håller med, jag är lite skeptisk till om Chandler kommer ta den. Det är nog lite mer så. Jag tror att han kommer vilja försöka få money fights, liksom något stort, att det är mycket pengar per view, hela den biten. Sarokian är inte där just nu, men han kommer nog att vara. Men jag tror att Sarokian blir nog ett problem för vem han än möter i den divisionen. Jag är på din linje där, det ska bli ruskigt spännande att se vem UFC sätter honom mot. Så vi får väl avvakta och se vad det blir för för nyheter om honom. Det blir lite roligt nu också när man tittar på den här galan, för vi hade ju en till match i samma viktklass då, men jag vill ändå dra det här lite nu, och det är just diskussionen om Paddy Pimblett. Där var det mycket snack om att man ser att han inte är på en viss nivå, och jag tyckte att den här galan visade på riktigt att Paddy Pimblett är inte där. Han kommer bli massakrerad om han möter alltså vare sig Drew Dober eller till och med Bobby Green som torska, eller Ismagulov eller Tsarukyan. Han kommer inte ha mycket att hämta där.
Oh ja, definitivt. Alltså, jag tänkte också på det lite in efter att jag såg galan. För övrigt, så nice att se galan live och inte vara dödstrött. Men jag tänkte på det också. Jag var typ, oh ja, Tsarukyan ska han absolut inte med. Men var typ, Ismagulov också. Oh my god, Ismagulov hade ätit upp Paddy. Alltså, så bra som Ismagulovs boxning är. Och så dålig som Paddys försvar är. Ooh, där kommer Ismagulovs första avslut i UFC liksom.
Ja, det tror jag också. Ska vi röra oss vidare till Amir Albasi som inte får möta dem som han vill, utan fick istället ta en debutant på relativt kort varsel. Costa fick han möta, och det blev väldigt tydligt vilken nivå Amir Albasi är på i jämförelse med debutanten. Alltså, så här, det var ju en lekskola för honom också. Han körde ju över den här killen. Det var inga problem liksom, överhuvudtaget. Men vem tror du att han kommer få möta? För att jag tror att Albasi kan vara relativt nära en titelutmanarmatch, ska vi säga. Mm. Inte en titelmatch.
Ja, men det tror jag också. Det är liksom många i toppen som redan har varit vid de stora möjligheterna. Liksom, Kai Kara-France och Brandon Royval, de har båda fått ganska stora matcher. Och visst, det är bara Kara-France som har fått en liksom interimtitelmatch på det snåret, men annars, det har ändå varit ganska så... de har redan hållit igång där lite grann. Mm. Jag vet att Amir Albasi var ju bokad mot Alex Perez, som är före detta titelutmanare, och nu bara rankad en plats över honom. Det där är fortfarande ingen dålig match, men det känns som att typ en Ekomateos Nicolau hade varit ett bättre namn, kanske inte, för att Nicolau gör inte mycket väsen av sig, men en högre ranking.
Han var även bokad mot Royval.
Det är sant, det var han, ja.
Ja, så att det är både Perez och Royval, så jag skulle nästan vilja se honom att han får den här Royval-matchen. För Royval är ju trots allt rankad 4 just nu.
Det är sant, ja. Det är kanske den bästa matchen han kan få. Det är också den knepigaste av alla de tre, just för att Royval, han har den här raw-dog-grejen i han. Alltså, han är så bra när det är kaos. Ja. Och det är väldigt kul för oss fans att se. Jag kan tänka mig det är liksom jobbigt som fan att möta. Men ja, den matchen gillar jag. Det är synd att Albasi också är en av dem, typ som Tsarukyan, som Ismagulov, som folk bara undviker. Det är därför han var tvungen att ta den här matchen och hålla sig aktiv. Och jag respekterar han som fan för att han tog den. Det fanns väldigt lite att vinna här. Men han, av allting som han kunde ha vunnit, tyckte jag att han vann det. För att han fick avslut, han fick knockout. Han kunde uppvisa väldigt mycket av sitt game. Och ja, med tanke på lite som potentiellt stod på spel här, tycker jag att han definitivt vann max, alltså topp, alltså maximalt vad han kunde få ut av den på något sätt också. Så det visar att det lönar sig att liksom, såklart du ska inte ta skräpmatcher bara liksom för att hålla aktiviteten, men det finns sätt att använda de här situationerna till din fördel. Jag tycker han visade det på bästa möjliga sätt.
Ja, alltså jätteimponerande prestation där inne. Jag tycker också att det är en cool story med honom överlag. Alltså dels att han började så pass tidigt, var så pass dominant. Alltså jag hörde jättemycket om honom. Då var han väl typ, jag vet inte om han var 14-15 eller om han ens hade fyllt det. Och då var det ju BJ mest. Gjorde en bra karriär, hockt på en enda förlust, men också tagit väldigt mycket tid till att så här fullfölja sina studier. Han är rätt välutbildad om jag inte minns helt fel. Jag tror till och med att han pluggade en ganska lång tid i London för att sen verkligen så här, när allting var klart på riktigt börja ta tag i sin MMA-karriär. Så att den här snubben har ju redan säkrat sin, vad ska man säga, sin efter MMA-karriären är ju redan säkrad med tanke på att han är väldigt välutbildad och har stora möjligheter att egentligen få nästan vilket jobb han vill när han väl är klar. Och det tror jag är ganska skönt att ha med sig också. Och kanske också att han inte har stressat igenom det. Men hur gammal är han? Han är typ 26, 27?
Han är 29 faktiskt.
29, okej. Okay, ja. Ja, men det är i och för sig sant. För det är ganska många år sedan jag fick höra talas om honom. Så det är ganska rimligt att han blev 29. Men ändå, det är en kille. Han är väl förmodligen i sin prime eller på väg in i den. Fortfarande lång tid kvar. Han har inte direkt mycket slitage. Han har inte gått liksom... vad ska man säga, dogfights eller vad man ska kalla det, utan han har haft sina matcher där han vinner och går in relativt går ut relativt oskadd, skulle jag nog säga. Och det är ju superbra. Det är ju egentligen det bästa kvittot på att kunna ha en långlivad karriär. Så det ska bli riktigt spännande att se, och jag hoppas nu att han får i alla fall någon som är i topp 5. Som sämst ska det vara någon som är topp 5, men hellre lite nedanför. Royval hoppas jag, och att det kanske blir en title contender match, speciellt med att vi snart kommer att ha matchen om titeln där de kommer att mötas för fjärde gången.
Och det är skönt också att få den här överstökad, för att
ja.
Man fattar såklart att det står 1-1-1. Det kan inte stå 1-1-1 mellan de två mest dominanta i divisionen. Man måste ha en avgörande match. Det är klart, det är ingenting fel på det. Men nu har man sett samma killar gå match om titeln om och om och om igen. Och det är typ, ej, vi behöver nytt blod där i toppen. Ta Royval-matchen om du kan få den. Och om det går någonting som detta så kommer det liksom bara bli succé. Och just det du tog upp med att han inte tar mycket skada, det är också en väldigt bra poäng. Och någonting som kommer ge en längre livslängd. Liksom de som vi snackar typ Sarjukian tar inte heller mycket skada. Makhachev tar inte heller mycket skada. Ismagulov inte heller mycket skada. Man ser lite av en skillnad på det där. Och är de tråkiga för det? Nej, verkligen inte. Alltså, de striking-teknikerna och striking-sekvenser man fick se i en del av huvudmatchen var jättespännande och på en hög nivå. Så att man tar mindre skada är inte tråkigare match för det. Men ja, det är en bra poäng, och det kommer hjälpa honom också. I hans livslängd i MMA kommer det definitivt vara längre på grund av det. Så ja, det bara fortsätta och sen bara hoppas på den gå i Valmatchen.
Verkligen. Ska vi gå vidare till en riktig banger på det här kortet också. Vi hade Drew Dober som skulle ta sig an Bobby Green, och ja, alltså, vad kan man säga? Vilken match! Alltså jag är imponerad av båda, såklart, men jag är väldigt imponerad över förändringarna som Dober gjorde i rond 2. Från att ha åkt på egentligen, alltså jag vet inte, det var en jabben som hela tiden var där och störde honom. Han nådde aldrig riktigt fram på Bobby Green, men sen hittade han sitt att liksom stänga distansen och lyckas avsluta Bobby Green i cirka mittpunkten på rond 2. Otroligt imponerande. Alltså jag tycker att om folk inte redan har förstått att Drew Dober är ett problem, då måste man börja öppna upp ögonen för det nu.
Oh ja, verkligen. Riktigt underhållande kille, och på något sätt så kändes detta nästan som motsatsen till Drew Dobers match mot Brad Riddell. Där Dober var den som började väldigt starkt och satte den pressen och liksom tog för sig, och sen så var det den som sakta började vända. Det kändes som att det blev omvänt här. Alltså Dober var den som typ blev frustrerad och hade svårigheter med att liksom hitta fram, och sen så började han göra de här justeringarna och sen hittade, ja. Det märks att han utvecklas i sitt striking game. Jag tyckte det visade det, för att Bobby Green är en jobbig kille att möta, liksom låg guard, man ser inte alltid var de här slagen kommer ifrån, det är en jabben som kommer där underifrån, liksom det är en sån high risk, high reward. Alltså Bobby Green, cred till honom också, alltså vilken krigare, allting han gör är high risk, high reward, liksom. Allting är risk att bli knockad, men du riskerar också att träffa motståndaren riktigt jävla bra, och det gör han så många gånger. Han ska definitivt vara kvar. Jag tyckte inte han visade så gammal ut eller någonting sånt där. Men kanske dags att gå till en lite mer veteraniga matcherna. Liksom Bobby Green mot Ferguson. Det är en helt okej match det där. Varför inte? Liksom killar i den stilen. Jim Miller, de har väl inte mötts. Bobby Green mot Jim Miller, det är en kul match.
Nej, jag tror inte.
De matcherna är det kanske dags att gå över till nu. Men han kan fortfarande fightas på en hög nivå utan tvekan. Och för Dober... Alltså den killen, han är som en mänsklig rektangel. Alltså en kvadrat. Alltså när jag tänker på honom bara tänker jag fyrkanter, inte bara hans käklinje. Men han är bara alltså, typ som huggen i sten. Tar han lite för mycket skada för att klara sig till toppen? Ja, det gör han. Kanske lite för ensidigt game för att vara i topp 5. Skulle jag säga. Jag har svårt att se han fixa brottningen mot de killarna i eliten.
Nej.
Men en topp 15 kille som kommer ge de flesta snubbarna i den divisionen problem, som alltid är farlig, som bara är ett slag ifrån att vinna 100%. Han förtjänar en topp 15 rankning. Han har egentligen varit där och surrat runt topp 15 rankningen ganska länge, nästan hela alltså hela detta året och till och med mycket förra året skulle jag säga. För att liksom hans förlust där är mot bra killar också. Alltså, låt oss inte glömma att han var en av dem som faktiskt vågade möta Islam Makhachev när ingen ville göra det.
Ja.
Och sen Brad Riddell-matchen, han är inte långt ifrån att vinna den egentligen. Så om man tar bort de två så har han liksom tre vinster innan och tre vinster efter. Och det är bra vinster liksom. Vi snackar ändå Nasrat Haqparast, Alexander Hernandez, Rafael Alves, Terence McKinney. Alltså det är ett bra namn. Det är riktigt bra killar. Så... ja, alltså Drew Dober, alltid favorit. Jag kommer alltid kolla när han är med. Jag tror han hamnade på delad första plats nu, om jag inte minns fel, i lättviktsdivisionen för flest vinster på knockout. Så det är han och Dustin Poirier på delad första plats. Välförtjänt. Och ja, jag kommer alltid vilja se honom. Alltså det är svårt att sätta honom i min match, för jag tänker typ, falla inte. Jag kommer i stort sett alltid vilja se honom. Och det är också ett jävligt bra kvitto för honom.
Lite stats. Då har vi Drew Dober skickade 71 slag i den första ronden. Han träffade med 17, medan Green skickade 87, träffade med 39. Bobby Green i rond 2 skickade 55, träffade med 34. Dober skickade 50 och träffade återigen med 17, varav det 17 var det avslutande slaget. Han hade 17 i båda ronderna, men han klev ut som vinnare. När man tittar på den statistiken kan man ju tro att den andra skulle vinna. Och det såg ju så ut fram tills att han lyckades bara stänga distansen och liksom få in den. Så jättesnyggt av Drew Dober att lyckas. Alltså för det märker man att många fighters är ju som ett pussel. Och det kan behövas en första rond. Och sen när man går ut i rondvilan, då måste man bara kalkulera om i skallen. Så här, vad ska jag förändra? Hur är distansen? Hur gör jag för att kliva in? Vad är det han gör som gör att jag inte når fram? Och Dober löste det. Det är snyggt. Otroligt snyggt, tycker jag.
Oh ja, verkligen. Jag undrar om inte han i många matcher kommer ha det distansproblemet. För att han är inte mycket av en typ sparkare. Han är en kickboxer i grunden, har jag för mig. Men alltså, man ser mest slag. Han är inte så mycket för sparkar. Och för hans kroppstyp, som igen, alltså typ fyrkant och kylskåp, så fattar jag det. Att, ja, sparkar kanske inte är det mest optimala vapnet, men jag kan se det blir lite av en återkommande grej för honom, att han måste hitta den där distansen där han verkligen är som farligast. Och det blir en intressant liksom berg- och dalbana varje gång han kliver in i buren. Liksom, när han möter, alltså, de flesta killarna i den divisionen är, liksom, har bra, hyfsat bra reach ändå. Och de flesta är nog lite längre än honom också, så det kommer vara lite av en återkommande grej. Man kommer undra liksom, hur kommer han lösa distansen i denna matchen, men han visar det här att han kan göra det mot en av de avigaste. Så ja, hatten av, det där var en riktigt kul match. Alltså, det där blev väl ändå fight of the night också, men...
Tror det, jag har ingen riktig koll på vilka som plockade här bonusar där, men jag skulle bli förvånad om det inte var det.
Ja,
jag
kan de förtjänade
match som var bättre. Ja. Oleksijczuk gjorde en enkel match utav Brundage. Inte jättechockad. Jag får med att både du och jag sa väl att Oleksijczuk skulle vinna, va?
Ja, ingen av oss var väl superimponerad av Brundage. Och sen Oleksijczuk, alltså säg vad man vill, vinst eller förlust, någon kommer bli sänkt. Alltså det är så det är. Och han är också lite sådär, gammal goding är han väl inte, men han är en sån som typ, man vet vad man får. Man kommer få en lite grötig slugfest med största sannolikhet. Mm. Och det var det han gör på. Alltså när man kollar en stats i UFC. Ja, så det är typ bara avslut, vinst eller förlust nästan. På, vad är det, typ 8 matcher. Det är typ bara 2 som har gått tiden ut. Alla andra har slutat via knockout. De flesta av dem i första ronden faktiskt. Både vinst och förlust. Så, ta mina pengar. ta mina pengar. Alltså igen, det är också en sån som till Drew Dober, liksom, ser jag han stiga till toppen? Nej, men kommer jag sitta bänkad när han fightas? 100%. 100%, det kommer jag verkligen. Alltså han har bra liksom, hans uppercut är bra, eller hans slag mot kroppen. Det är liksom många saker han gör som är väldigt kul. Och ja, det finns inget annat att göra än att bara liksom, hey, boka han igen, helst mot en striker. Jag är på. Det, ja, det är det man kan säga.
Ja, nej, men det är så. Det är kul matcher. Det går inte att komma ifrån. Det är riktigt underhållande matcher när han väl är där in och fightas. Så jag säger också det. Det var en kort match, men den var underhållande. Vi fick ju ett annat riktigt... Alltså, jag ska inte säga att det var ingen snygg teknik, men det var ett väldigt fint avslut. Jag trodde Rosa skulle vinna, men Cáceres fick till det. Han körde en Nicolas Dalby / Carlos Condit-tricket och fick helt till det på Rosa.
Det var exakt Carlos Condit. Jag tänkte typ Condit mot GSP när han missade det, och så kom starken efteråt. Ja, ja, exakt det jag tänkte också. Alltså, Cáceres, han är sån... Man vet aldrig riktigt vad man har honom. Alltså han kan göra en match som typ, som när han mötte Jair. Det är en match där han ska bli överkörd. Och visst, han förlorade den matchen, men han var sjukt bra i den. Alltså han höll det jämnt. Och sen så finns det matcher där det känns som att han borde ha vunnit. Men egentligen, när man kollar hans där, alltså han har faktiskt vunnit 1, 2, 3, 4, 5, 6 av hans 7 senaste. Och den enda förlusten domslut mot Sadiq Yusuf. Sadiq Yusuf, kanske den minst omtalade killen i divisionen i toppen, som faktiskt förtjänar lite mer hype. Det finns ett bra argument för det. Sen, är det de absolut bästa han möter och besegrar? Steven Peterson, en rolig banger, men ingen toppkille. Chase Hooper, näst ensidiga, endimensionella killen i divisionen, kanske. Austin Springer, jag minns helt ärligt inte vem det är. Kevin Kroom, jag känner igen det namnet, men det är nog ingen som är kvar i UFC längre. Sungwoo Choi, det var en rolig match, men han höll på att bli knockad själv också i första gången. Så det är sådär typ, igen lite som typ Oleksijczyk, fast på annorlunda sätt. Alltså helt annorlunda stil, annorlunda bakgrund, allt det där. Men alltså egentligen, Cáceres också mer roliga matcher för det mesta. Alltså jag kan inte komma ihåg tråkiga matcher. Alltså han är aktiv när han hamnar på backen. Han har de här roliga teknikerna på fötterna också. Snäll, sympatisk, karismatisk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På något sätt så kändes detta kort, och jag tror jag sa det lite på förhand liksom till dem jag snackade med om denna galan, att detta är liksom Saryukian, Oleksijczyk, sådär, det är inte de stora namnen, men detta kommer bli en underhållande gala för killar som vet hur man presterar och levererar. Och det tyckte man fick se i nästan varje match, förutom huvudmatchen, ironiskt nog. Men det var liksom de här killarna som typ alltid underhållande. Som kanske inte är framtida mästare, men som alltid ger allt och lämnar där inne och ger fansen det de vill ha. Och på ett sätt så var det liksom nästan perfekt avslut på UFCs år, när liksom förra numrerade galan hade så mycket kontrovers kring poängkorten, och liksom både huvudmatchen och delade huvudmatchen lämnade liksom typ utan någon riktig vinnare, så kändes det kul att bara få såna här typ gamla, alltså typ roliga bangers, bara typ underhållande killar som bara presterar. Och det var något, på något sätt det Caceres visade också liksom. Den sparken satt perfekt. Jag trodde också att Rossi skulle vinna. Ja. Men som du ser på inlägget, jag postade vilka jag trodde, det var ett fel, och det var denna.
Nej, jag tror att vi båda hade nog samma matcher typ här för mig. Som vi trodde. Var det någon mer match för dig som stack ut på underkortet? För jag såg, det någon match missade jag där, vet jag. Jag tror jag såg de tre eller fyra första, men jag tror att jag missade Semmelsberger och Nurmagomedov, tror jag.
Jag kan säga lite snabbt att jag är glad att Sergej Morozov fick en vinst. Jag tycker han är en underhållande kille. Jag tycker, alltså, killar från Kazakstan, eller fighters från Kazakstan, jag har en förkärlek för kazakstanska fighters. Det är någonting med deras stil jag bara tycker är sjukt underhållande. Manel Kapp bubblar i divisionen. Rinat Fakhretdinov, wow, alltså, han fick Brian Battle att se ut som en kille de bara tagit från gatan och slängt in. Alltså, jag försöker komma på någon ordvits på Battle, men jag kan inte göra det just nu. För att, men alltså, det var ingen Battle, det var en massaker. Ja. Var det två stycken 30-25 poängkort och typ rättfärdigade sådana. Alltså, om inte folk visste vem Fakhretdinov är innan, eller var innan, så känns det som att de borde veta det nu. Alltså, han har ju också kommit via många av de här ryska galerna liksom. Och han har också varit i UAE Warriors. Och han har ett sådär Khabibit typ av matchfacit också. Behöver kanske fortfarande hitta avslutet i UFC, men han är bara två matcher in. Finns fortfarande tid för det. Men denna killen, han, det känns lite grann som att han, även om han var långt ner på matchkortet, blev en ganska stor vinnare i helhet, för att det är många som pratar om hans dominans där.
Ja, den var sjuk. Jag tror att det var sista matchen som jag såg som live den. Nej, just det, jag såg Rafa Garcia också. Ja. Nej, den var helt galen alltså. Rinat Fakhretdinov var en helt sjuk match alltså. Men vad tycker du? Alltså, jag tror aldrig jag sett så mycket blod i en MMA-bur. Om man inte bortser nu ifrån Cage Warriors Dalby mot Ross Houston, men det här var ju galet med Rafa Garcia, som tydligen också ska ha spräckt en artär upp i huvudet, vilket är helt galet.
Alltså, när jag fick höra det så blev jag sådär typ genast bara typ, fan, det var just det jag inte ville att faster Karina ska höra, så att nästa gång vi är på julbordet så kommer jag få kritik igen för att jag tänker så barbariskt bort, och varför kan jag inte bara jobba med fotboll. Men ett äkta mexikansk krigare där. Alltså, där har man någon som klockar in 6 på morgonen och sen klockar ut 17.00 och sen handlar på vägen hem och sen bygger någonting där hemma innan han är liksom färdig på dagen. Äkta mexikansk krigare och arbetare där, för att så som man kämpade på där, alltså det var ju på gränsen till groteskt. Det får, alltså, och det säger jag som älskar MMA skräckfilmer liksom, men det där var nästan svårt att se. Jag kan inte minnas sist jag såg så mycket blod, men igen, alltså, typ den här underhållningsaspekten. Rafa Garcia också en av de killarna som alltid lämnar allt i buren, inklusive, jag fick höra, jag har inte kollat ut det, att han förlorade 20% av sitt blod.
Ja, jag såg det också, jag läste det med.
Det är skräckinjagande.
Ja. Jag fattar inte hur han kunde vinna. Alltså, med det blodbortfallet så är det ett mirakel att han inte alltså ens egentligen svimmade, och att de inte stoppade det. Och det fanns många anledningar till att stoppa den matchen.
Alltså, det är så sjukt. Och hade någon klagat egentligen om de hade stoppat matchen? Alltså, jag hade definitivt inte varit en av dem. Det är typ bara Rafa själv som hade gjort det säkert. Men han kom tillbaka. Han ska hålla sig borta från det där. Det känns som att på ett sätt så är det nästan som man har visat nu. Okej, men en armbåge där, det kan bli början på slutet. För att hade de varit i New York, tror jag den matchen stoppas. Så han får tänka på det, att det funkade nu, men det kommer inte alltid funka.
Nej. Jag tänkte så här, jag vill bara att vi lite snabbt tar en titt på, jag ska bara ta fram den här, men det är Cage Warriors kommer ha en gala som är på nyårsafton. Vi har, oj, nu flög jag förbi. Där har vi den. Vi kommer ha Tobias Harila på det kortet och vi kommer även att ha Samuel Bark. Så då vill jag, han är för sig inte blivit officiell, okej, här står han inte med, men vi, har, vi börjar så här, vi har Tobias Harila som kommer möta Damon Wilson, så vi har inte skett någon förändring då. På det kortet. Damon Wilson just nu, enligt Sherdog, så ska Damon Wilson vara obesegrad. 5 stycken vinster, 4 via knock och en via domslut. Han debuterade 2018. Tog det ganska lugnt 2018, började igen 2021. Och har då raddat upp alla sina vinster. 3 av dem kommer i första ronden och den andra kommer i rond 2. Det jag kan se på hans amatörrekord som finns uppe här i alla fall, sen obesegrad där också. Det här blir ju Harlas första match sen han möter Samuel Bark. Han råkade ut för en ganska jobbig skada där, men nu verkar det vara läkt eftersom att han kommer att kliva in mot Damon Wilson. Kul att se Tobias Harla tillbaka. Har du hunnit snacka någonting med honom inför det här mötet?
Nej, tyvärr inte. Det, jag planerar fortfarande att göra det innan, innan galan går. Och ja, kanske... Den galan är ju San Diego, men jag är Los Angeles nu. Det kanske inte är helt uteslutet att jag kanske till och med möter upp honom eller går på galan, vi får se. Men,
Den är i San Diego?
Ja. Eller nej, okay. Förlåt, det var, nej, den är i London. Fan, det, jag bara tänkte fortfarande de här förra San Diego-galarna som de har hållit i. Okej, nej, då blir det inte det. Nej, men jag måste ta snack med en innan. Jag tror, alltså, jag tycker det är få i svenska MMA som hanterar en förlust så bra som Harila gör. Jag tycker man har sett det nu båda gångerna. Han tar ingenting ifrån sina motståndare. Han är väldigt självkritisk. Han ger sina motståndare eloge. Jag tycker han påminner typ lite om Adesanya på det sättet att han tar förluster väldigt bra. Jag tycker det visar väldigt mycket, alltså, det visar att han är en mogen fighter. Och att jag menar, låt oss färdiga, alltså det kan ibland så kan saker framstå som barbariska så där, men detta är inte en sport för dumma människor. Alltså man måste vara smart, man måste vara mogen för att kunna ta sig förbi de här, alltså såklart det finns undantag, det finns köttskallar som typ Vittori som kan kroka sig in i slagväxlingar och vinna ändå, men de som är smarta, som hanterar saker bra, som hanterar psykologin bakom sporten bra, det är de som kommer gå längst. Och jag tycker Harila, han har visat det med båda gångerna han har förlorat. Alltså det finns de som hade kunnat sänkas och knäckas av det. Men han har ju verkligen inte gjort det. Det med Wilson. Jag gillar att det är en obesegrad motståndare med lite hype sådär. Men det är ingen som personligen visar mig att typ, ja, detta blir en jättesvår sådär utmaning. Det känns ändå som ganska hanterbart för Harila. Jag tycker han är bättre på fötterna. Och det är det som Damon Wilson har att erbjuda.
Fick du en chock här när CM kom in, va?
Hey, reunited and it feels so good.
Vad händer? Min fru tog bilen, så jag är på väg här på IT-centralen, på väg till träningen. Var ju tvungen att catcha liven. Och bara joina, så det är klart jag måste joina.
Ja, jag såg att du var inne och skrev. Jo, men du hörs, absolut. Vi hör dig bra. Så jag tänkte att jag slänger in dig lite snabbt här, så blir det bara lite roligt att du kommer in.
Ja, verkligen. Tack för att du var med.
Ja, men självklart, om det är någon som är så här, men vem är Carl? Så är det här är ju liksom killen som ni hör i FCR. Ifall ni bara har lyssnat på honom som en radioröst för FCR, så är det här sidekicken till Martinez. Här har ni honom med keps och allting på sig. Ingen kostym idag.
Och FCR, FCR-tröjan.
Ja, nu jävlar.
Ja.
Du, jag såg att, jag vill bara kolla här. Du hade ju en bold prediction. UFC lägger ner flugviktsdivisionen om 6-12 månader. Utveckla.
Ja. Jag gillar ju mina osköna, taskiga predictions ibland. Och alltså, jag vet, alltså det Sebbe du sa att de kommer att, alltså så här, de var tvungna att göra den fjärde titelmatchen för att det är 1-1-1 och makes all the sense in the world. Men Dana kollar på the hard numbers. Grabbarna, de kollar på siffrorna. Demetrius Johnson hade the lowest selling pay-per-view. Och jag tror alla vi tre jag vågar sticka ut hakan och säga att vi alla älskade DJ. Fortfarande älskar DJ. Men Dana var redo att kasta ut hela divisionen för att han inte sålde tillräckligt bra. Och jag ser inte att divisionen steppar upp under de här två grabbarna. De här två grabbarna trängs och byter titeln fram och tillbaka. Och jag ser inte det som ett gott tecken för divisionen. Och det är, jag tror att Dana och de har kollat på det här ett tag. Och jag ser att det är på väg åt det hållet. Det finns Brandon Royval, det finns, vad heter han, nya Dagestanien från Manchester.
Mokaev,
han är jag taggad på. Men jag tror att typ, nej, jag tror inte att UFC pallar med längre. Jag tror att det säljer alldeles för dåligt. Jag är villig att ha fel. Jag kanske till och med har det, men jag tror att den läggs ner faktiskt.
Vad tror du, Martinez? Har han rätt?
Alltså det är inget dålig prediction, för att såklart det är pengarna som styr i slutändan. Det enda jag tänker är att det som typ Moreno representerar och som kan bli en avgörande sak, det är den här latinamerikanska marknaden som de desperat försöker slå sig in i. Det finns potential med Moreno och det är någonting som verkligen kan få igång, och det är liknande fast på andra sidan världen som Mokaev har det potentialet också. Kan han bli Khabib av flygviktsdivisionen? Han pratar som det. Han och ser ut som det. Det kan man gå in i lite mer detaljnivå på. Sen behövs lite mer ground and pound, kan man tycka. Men jag tror det finns tecken på att det finns framtida pengar att göra. Jag hade velat se siffror. Nu har jag inte kollat upp siffrorna faktiskt på liksom pay-per-views när typ Moreno varit inblandad. Men jag har för mig att han börjar bli hyfsat populär i Mexiko. Men sen såklart, man kan inte hålla en division med bara två fighters. Liksom, då blir det som tungviktsdivisionen början på 2000-talet, där det var Arlovski och Tim Sylvia som slog Sverige helg. Och det var typ de två som fanns. Så det är klart, man kan inte ha en division på bara de två. Men alltså, det är en bra grej du säger, Sema, att det här att resten av divisionen inte steppar upp. Det är sant. Man behöver höra så synas.
Ja, Kai Kara France försökte. Och put himself in the position, alltså 100%, men föll på målsnäret. När Henry Cejudo sa att han räddade divisionen, så tror jag att det är 100% alltså var sant. Men till och med han stack upp. Och jag tror att de kommer sätta sig ner, speciellt ifall Figueredo vinner, och säger: du, Figgy, det är dags att kliva upp nu. Vi har de här planerna. Men som du säger, om Moreno vinner, då tror jag att det finns större chans för flyweight-divisionen. Men om Figueiredo vinner, då tror jag att de skickar upp honom faktiskt. Det är vad jag tror.
Jag tror att det blir svårt för honom att stanna också där med vikten. Det är ändå hur den är, han får kriga lite för hårt för vikten. Och jag tror inte han har så många viktnedgångar kvar på sig för att kunna stanna kvar i den divisionen. Jag tror att till slut är hans kropp som kommer tvinga upp honom. Även om UFC är inne och gör det först, det är egentligen frågan.
Ja, varje gång han ställer sig på vågen så ser det ut som att han går på crack-dieten i typ 8 veckor. Så liksom, det är en tidsfråga. Alltså det är som en sån punch card. Liksom typ 10:e kraften så får det gratis. Typ 10:e invägningen så kommer han hamna på sjukhuset, känns det som.
Ja, men lite så. Karl, har du någon, eller CM, har du någon så här favoritmatch för året?
Om jag tittar tillbaka, du tänker inte framåt och Cage Warriors?
Nej, tillbaka. Eller nej, du får kolla vad som helst, men jag tänker överlag.
Recency bias säger ju Poirier Chandler. För att jag var lite så här, jag var lite blandad i den innan den matchen, för jag tyckte så här: fan, båda känns som att de vill ha money fights just nu. Båda kändes långt från titeln, även fast rankingen var ganska hög. Så jag bara, fan, jag är mindre taggad på den här matchen än vad jag borde vara. Men sen när de klev in och hade den där back and forth matchen, då var jag så här: det är därför jag borde vara hypad på den matchen, för att de levererade. Alltså, så det är det som ligger närmast i minnet för mig nu. Men det har varit många. Alltså det har varit mycket bra. Jag gillar ju också bara stora moments. Alltså att se vad Islam gjorde mot Charles Oliveira. Jag hade ju helt fel. Jag trodde Oliveira skulle strypa ut honom. Att bara fatta, bara, aha, du är så bra. Du är så bra som alla säger och kanske till och med ännu bättre. Så jag gillar liksom de här stora momentsarna. Och sen faktiskt för egen del så prediktade jag Sean O'Malley, Peter Yan nästan till det tid. Jag måste påminna sig om det här lite om att jag sa att det skulle bli en split decision vinst för Sean O'Malley, och jag prediktade vilka ronder som skulle vara tajta och allting. Så den, jag klappar mig själv på axeln för den. Jag ber om ursäkt för allt ljud här på Medis. Men ja, nej, det är de tre. De tre jag kan ge mig raka.
Ja. Har du någon då, Martinez?
Alltså, jag håller med. Det finns många stora moments. Alltså, jag tänker att Gan mot Tuivasa i Paris, det var otroligt. Alltså, också att den höll den nivån och det tempot för att vara en tungviktsmatch som ibland kan bli lite sega. Den var ju helt fantastisk. Alltså, givetvis Chandler mot Poirier. Det där var hur bra som helst. Men vi får inte glömma heller vad som sommarens Teixeira mot Prochazka, som var en actionfilm. Alltså, det var typ som Arnold Schwarzenegger mot Sylvester Stallone. Alltså, det kändes så old school actionaktigt som det kan bli. Och sen Khamzat mot Gilbert Burns, också en äkta banger där man satt liksom fastklistrad. Men för mig, och CM har sin recency bias, jag har min bias, och jag måste säga att även i förlust Arman Sarjukian mot Mateusz Gamrot, fem ronder teknisk briljans som jag kan kolla om och om och om igen. Striking, grappling, allting. För mig var det där, alltså, hade de här stora namnen och de här stora momenten på samma sätt som typ Gan mot Tuivasa och Chandler Poirier, nej. Men om man ska bara säga ren MMA, så mycket briljans som möjligt, så för mig är det den bästa.
Ja, jag kommer lyfta en person kommer jag göra, och det är Alexander Volkanovski. Hans vinster mot Chang Sung-jun och Max Holloway i år tycker jag är fantastiskt. Sättet som den här killen egentligen har stoppat många, eller liksom tystat många tvivlare, att gå in och möta Max Holloway igen och göra det han gjorde. Jag vill nästan till och med lyfta hans vinst mot Brian Ortega, men det är från förra året så jag kan inte. Men det hade varit väldigt kul att slänga in den. Och nu har han även gått ut med, eller det kommer bli en match mellan honom och Makhachev. Han liksom vågar också att kliva upp en viktklass och testa. Dare to be great, han vågar att gå upp en viktklass. Jag tror att det kommer bli tufft för honom, men det kommer bli väldigt, väldigt spännande att se när han väl kliver in där och tar sig an honom. Så ja, jag ser verkligen fram emot året som Max Holloway kommer att bjuda på den här stundande tiden.
Oh ja.
Vad tror ni, kommer Holloway stanna kvar i 145 eller gå upp?
Jag tror nog att han nästan måste gå upp, alltså.
Ja.
Det känns,
jag tror
så
att han får det svårt där.
Han får det svårt.
Den divisionen utvecklas, ja. Definitivt. Den sen, alltså, lättvikt, det är ingen landsberosor heller liksom. Då ska han möta Damiris Magulov.
Ja, eller Perry Pimblett, alltså.
Ja.
Där har man UFC London och Holloway mot Pimblett. Snälla, fem ronder. Alltså, gör som ni vet när BJ Penn mötte Jens Pulver och han tog en submission bara länge nog för att, och sen släpper precis innan täten kommer. Det är det jag hade velat se Holloway göra mot Brady.
Dan Hooker, var det du som sa det, Sebbe, förut?
Yep.
Holloway mot Dan Hooker. Den tycker jag är solid matchmaking.
Det är en snäll välkomstmatch för Holloway in i lättviktsdivisionen, men inte en där det är KO garanterat att han vinner. Dan Hooker står för vem som helst, alltså, bara kolla vilka djupa vatten han drog in Dustin Poirier i. Så det där, ja, den hade jag gärna sett.
Ja,
är det en match du kör på?
Ja, exakt, och nu är jag här, så nu måste jag chilla ner på mattan här. Passet börjar om 5 minuter, så.
Men gör det. Hälsa allt.
Tack så jättemycket. Ja, det ska jag göra. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja.
Och vi ses.
Ta med dig i ett komplett avsnitt under bättre omständigheter.
100%, 100%. Ja. Tack så jättemycket.
Ha det bra.
Ha det bäst. Du är söt.
Du med.
Ja, det förväntade du inte, va?
Nej, verkligen inte. Julen har inte kommit än, men jag fick en julklapp tidigt. Så.
Ja, exakt. Jag tänkte göra så här. Alla ni som tittar, jag vill hälsa alla er välkomna. När vi kör programmet så här och går igenom grejer, så försöker jag att inte vara inne och besvara kommentarer, utan att liksom programmet får rulla exakt som det ska. Men jag har sett att vissa av er har grattat så mycket för avsnitt 300. Tack så mycket. En del av er har också gett oss komplimanger om att vi är ett bra team och synkar ihop. Jag håller med. Tack så jättemycket för det också. Jag tänkte så här, det är helt fritt fram att börja slänga in frågor nu. Så om det är någonting ni undrar över, så kommer vi ta lite tid och besvara lite utav era frågor. Men i vanlig ordning så börjar vi med Sveriges John Morgan egentligen. Malte Lindblom kommer in här och frågar. Han skriver så här: tror ni Paddy kan utvecklas och ha potential till stora saker och titlar, eller kommer han fortsätta på denna nivå och åka på däng? Jag tror ju det sistnämnda.
Jag tror också det. Grejen är att när man kollar på hans match med Cage Warriors och sånt, liksom, kolla hans match mot Juliana Rosa, det är samma dåliga striking-försvar och det är samma hål i hans game som man ser nu. Och om inte han har fixat det på, när var det Rosa-match, med typ 4 år sedan, någonting sånt.
Ja, någonting sånt.
Det är, han visar inte den här utvecklingen som behövs. Det är liksom, är Paddy bra för MMA? Vad jag än tycker om liksom vissa av hans åsikter, hur han beför sig. Absolut, han drar ögon. Han är karismatisk. Han har lite den Conor-effekten. Han är bra för MMA på det sättet. Men han är inte bra nog fighter. Jag tycker att han visar den utvecklingen som behövs för.
Nej, det gör inte jag heller. Vi ska se här. Tankar om Lina Länsbergs nya matchning? Ja, jag läste om den idag, men jag kommer inte ihåg vem det var hon skulle möta. Var det Luana Carolina eller nej?
Ja, oh, fan, det var inte Carol Rosoff. Det var ju hon mötte nyligen.
Mm. Ska se vilken den senaste matchen är.
Jag är lite i semestermode också, så jag har inte varit lika... Just det, Maya Bruno Silva.
Just det.
Jag älskar inte den. Om man säger som så, alltså... Silva kommer ändå in på en vinstsvit, lite sådär. UFC gör ju så ibland att de tar deras såhär, unga, någon unghet talang på väg upp, och sen sätter de mot någon lite mer veteran på det sättet. Jag älskar inte den, men sen samtidigt jag kan se sätt som Lina vinner den. Alltså, om hon är sig borta från marken och främst från Silvas armbar, som kanske är hennes bästa vapen, så kan jag se henne vinna. Men det är en måste-match för Lina, helt enkelt. Det är en måste-match. Det håller på fötterna. Fan, även var försiktig med clinch-distans. Jag skulle inte utesluta att Silva försöker på en flying armbar eller någonting sånt. Så det gäller att hålla distansen, helt enkelt. Håll på den sparkdistansen. Inte en sparka, för de kommer fångas och sånt. Så håll striking-distans, helt enkelt, så kan hon ta det. Men ja, den är riskabel, definitivt. Alltså, Silva är en bra grappler.
Verkligen. Vi har fått den här. Dranken Dragan 3.0 frågar: Bark i UFC, champ, potential, skriver han. Alltså så här, Bark, det är ju sjukt. Alltså, killen ska gå sin sjunde match för i år, vilket är helt otroligt. Alltså, matchfrekvensen på Bark är ju... Alltså, jag har inte sett något liknande vad gäller svensk MMA i alla fall. Någon som fightar så här frekvent. Jag tror definitivt att han kommer till UFC. Vinner han nu på nyårsgalan, så tror jag nog att det nästan är svårt för UFC att inte ha fått upp ögonen för honom. Han nämnde själv att han jättegärna vill med att möta Alexander Löv igen. Få en rematch där, så det kanske något som de försöker fixa till FCRs första gala 2023. Vem vet? Vad gäller champ-potential så vill jag nog vara lite försiktig med att säga det förrän vi verkligen har sett honom i UFC. Jag tycker att han har täppt de luckorna han har väldigt snyggt. Folk kämpar med att få ner honom, men lyckas egentligen aldrig. Men sen nivån av brottare kommer bli en helt annan när han väl kliver in i UFC. Så han kliver in med väldigt, väldigt bra redskap, och han kommer att fortsätta utvecklas. Men jag vill se honom gå några matcher i UFC innan jag säger för mycket. Men jag är jättehype på Bark, och jag tror att det kommer kunna gå riktigt bra för honom i UFC. Det tror jag.
Det tror jag också, och jag tror som det är, att man vill inte förhasta sig och bara, ja, han är champ 2023, för att liksom Det finns så många bra fighters, speciellt i den divisionen också. Fjärdeviktsdivisionen är jättehet. Det som är bra för Bark är att egentligen när man kollar på divisionen, det är inte så många brottare. Alltså Movsar Evloev är kanske stilmässigt den tuffaste matchen där. Och såklart Volkanovski, för att han är liksom ett geni. Liksom. Men annars, det finns en hel del bra grapplers som inte har bra brottning, som typ Ortega, Bryce Mitchell. Men annars, helt ärligt, den där divisionen är redo att flöjas. Och om det är någon som kan göra det, så är det ju Samuel Bark med sin otroliga aktivitet.
Verkligen.
Så ja, alltså, man vill inte få upp förhoppningarna för mycket för att liksom man sänker dem heller, men alltså, ja, Bark om någon har en väldigt, väldigt bra chans. Vinner han denna nu i Cage Warriors, det är han 8-1 för mig. Och då han är inte långt ifrån UFC. Det kan till och med få en sådär short notice som UFC London, om man ska hoppa in där eller något sånt. Så ja, jag vill verkligen inte utsluta det. Det är bara att liksom, det finns många bra killar i den divisionen också. Vi såg nyss Ilya Topuria. Det finns många topprankade, etablerade killar där. Så jag tror att det blir lättare att besvara det så fort man ser han få sin första UFC-motstånd. Eller sitt första UFC-motstånd. Liksom, typ Hargelai är såklart en jättebra motstock också på det sättet. För att se vad han gjorde där sa väldigt mycket om hans chanser. Men det är alltså, det blir nästan lättare att säga när han har fått sin UFC-debut, när man får se liksom hur han presterar mot den sortens fighters.
Mm. Jag vill passa på att tacka alla som är Patreons också. Jättestort tack till alla er som stöttar podden på Patreon. Nästa vecka kommer ni att få årets sista Patreon-exklusiva avsnitt där jag kommer att summera förra månadens UFC-galor. Och jag vill även passa på att tacka dem som är tier 3, så kallade producenter. Högsta tien på Patreon, det är David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jörgen Fläckerud och Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Och kom ihåg att ni kan bli Patreons, ni hittar alla länkar här under. Ni kan även swisha om ni uppskattar det som ni ser, allt content som vi gör. Och självklart, ju fler Patreons, desto mer material kommer att komma. Så tack så jättemycket. Vi har en till här från Melker som skriver: näste svensk i UFC.
Det finns ett par alternativ där. Filippe Lima är inte allt långt ifrån. Alltså, han har haft så, de som vet men bakom scenerna, han har haft otroligt mycket motgång och otur med matcher som ställs in och sånt. Han skulle ju gått på road to the UFC, Abu Dhabi och sånt. Den matchen blev inte av. Josefin Knutsson, definitivt inte långt ifrån. Bartosz Wojciechowicz också väldigt nära. Han är väl uppe på, vad är det, 9-1? Nu eller 8-1 någonting sånt.
Jag tror det, ja.
Så ja, alltså det kanske bara lite synd att hans förra prestation inte var så där ett riktigt utropstecken på samma sätt. Det var en bra liksom stabil vinst, men kanske inte den som garanterar direkt skjuts in i UFC. Men jag tror inte han har så jättebråttom heller. Alltså han är en kille som är smart med sin karriär och liksom inte fastar sig.
Mm.
Ja, för mig så är det nog de tre som rent spontant sticker ut. Ja, det är väl de som jag spontant kommer på.
Ja, det är nog de där också. Jag ser här också att Hanna fick i princip svar på sin fråga där just från Knutsson 2023. Och tack för alla timmars sällskap med podden hela året. Tack så mycket Hanna för att du lyssnar. Och det är verkligen stort tack till alla er som lyssnar. Alltså det är så här, det är lätt att spela in en podd, men sen att ha folk som faktiskt tunar in varje vecka och lyssnar på alla avsnitt. Det är stort tack till er, för att det är skitlätt för mig och Martinus att sitta och snacka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
MMA i flera timmar, men det ska också vara någon som lyssnar, så tack för att ni gör det, tack för att ni är där och deltar i podden, tack så jättemycket. Jag ska säga, jag tycker det här Sveriges svar
på... Jag kan
på...
säga en liten snabb grej med Josefin också, att om hennes nästa match inte blir i UFC, så tror jag att hon får en ganska stor match på svensk mark kanske till våren, sommar.
Ja, det låter inte helt orimligt. Mm. Det gör det inte. Malte tar upp en bra grej här, tycker jag. Soran är ung men tappar många matcher och tid på skador och avhopp från matcher. Vad ska han göra för att undvika detta i framtiden? Vad tror ni vad hans tak i karriären? Alltså, han är jätteskadedrabbad. Jag vet inte riktigt varför. Om det är för hård sparring, om det är för hård träning. Jag spekulerar väl i att många gånger så är det väl kanske att det går lite för hårt till på träningen och att man kanske behöver vrida ner det där lite. Jag tror att det är bättre att försöka vara hel och kunna gå matcher än att vara, alltså, fanns man säga, istället för att köra stenhårt på klubben liksom. Så jag tror att många fighters, det här är inte något unikt för honom, utan jag tror att många fighters hamnar där, att man kör lite för hårt, och då kan det bli att man blir skadad, och det är ju synd när det börjar drabbas på matcher, för det är inte kul heller att vara den som man blir bokad mot, så blir det avbokat, och gör att till slut kommer inte folk vilja möta honom heller, för att man vet inte om matchen blir av. Så jag tror han behöver kanske tona ner lite på aktiviteten ifall det är det som bidrar till skadorna. Men jag vet inte om det är så.
Det är svårt att, utan att ha direkt insikt i hans camp och sådana saker, så är det lite svårt att säga. Men tyvärr, man kan inte undgå mönstret att det har varit en hel del skador. Och det är synd. Alltså, det finns ju ingen som lider mer av det än honom själv. Nej. Liksom hans tid, hans karriär, hans varumärke. Allt det blir ju sämre när han inte kan gå match. Så, och jag vet, alltså, alla som känner Zoran vet att om han hade fått välja, han hade säkert skuttat in på ett ben in i buren om han hade kunnat. Som tur är, så tillåts inte det, för att vi vill att alla ska slåss med två ben och två armar. Liksom, men alltså, jag vet att det är ingenting han tar glädje i att liksom dra sig ur. Och så där. Alltså, han är en krigare, han vill gå in och gå match. Men såklart, man vill ju också från allas perspektiv att det ska vara en jämn och hel match också. Så... Det är en tråkig grej. Alltså, det är någonting som måste justeras. Vad exakt vet jag inte. Men jag hoppas att han och hans tränare tar en närmare titt på det. Bara för att vi vill alla se honom. Vi vill se honom så mycket som möjligt. Alltså, min tjejs syster, som inte kollar MMA så där, har blivit en fan av Zoran. Liksom, det säger någonting. Så, ja.
Colby Khamzat nästa år, Stockholm eller London. Jag tror inte att någon av dem där, jag tror inte att den matchen blir varken i Stockholm eller London. Jag tror att Colby fightas nog gärna på hemmaplan.
Det tror jag också. Jag har svårt att säga, Colby är ändå stor nog för att kunna tacka nej till en plats liksom, och även en match egentligen när du velat. Så den matchen, allting på Khamzat, alltså, om man ska stanna i weltervikt, vilket kan vara en bra idé att typ få det överstökat på något sätt, för att jag ser det bara bli svårare och svårare att klara den vikten desto längre in i 30 han kommer. Liksom. Så nu när han är typ 27-28, okej, okay, fine, kör de här dödliga viktnedgångarna och typ ta den och sen titel och sen kanske ett försvar och sen flytta upp. Men det är matchen att boka i weltervikt, det tycker jag.
Okej, nu kom den här som är: ge mig era bästa argument för att UFC bör eller inte bör introducera ett seriesystem likt fotboll med division 1, 2 etc. Vore mycket roligare att se folk åka ur, komma tillbaka och få uppleva ett se inte det sista, jag har inte mina glasögon på mig där. Ja, men Leicester, alltså så här.
Ja, Leicester som fotbollslaget säkert.
Ja. Jag är nog ingen fan om en sån grej skulle vara UFC. Jag tror inte riktigt funkar i fighting. PFL har väl inte en sån variant, men där måste du ändå göra någonting för att få vara med, om man säger så. Åka ut. Jag gillar turnerings liksom aspekten som de kunde ha i alla fall i Pride förut. Tyckte jag var rätt coolt att de hade alla divisioner hade en öppen turné där alla fick fightas. Det tyckte jag var riktigt häftigt. Jag är inte kanske ett fan av poängsystemet som är i PFL heller, men jag tycker att, nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag är ett fan av att det skulle vara så i UFC.
Det finns för- och nackdelar till det. Liksom, på ett sätt så gillar jag tanken av att typ, okej, men så här, nyligt signade killar eller typ Contender Series killar eller Ultimate Fighter killar, att de kan nästan kvala mellan varandra. Att man ser liksom division och sånt. Och sen, jag gillar tanken av en typ veteranliga. Alltså, låt Bobby Green och Jim Miller och Tony Ferguson, låt dem gå mot varandra. Låt liksom Carlos Condit, Matt Brown möta varandra så att de inte möter de här unga, senaste obesegrade kille från Dagestan. Liksom. Jag behöver inte se det. Men att se dem mot varandra i någon slags veteranliga, det gillar jag. Jag skulle säga att det bästa är snarare, det är inte att det behövs olika ligor nödvändigtvis, bara bättre matchmaking där man inte typ där en ung killes framgång inte ska vara på en veterans ryktes bekostnad liksom. Det är bara bättre matchmaking på det sättet egentligen skulle jag säga det viktigaste. Och om man inte kan få det, om det är för mycket begärt av UFC, alltså egentligen okej, 9 gånger 10 så är det bra matchmaking. Men om man inte kan få det, liksom ge oss i så fall en veteranliga och en sådär ungdomsliga nästan där, typ de unga Chase Hoopers, sådana där liksom, de som är långt ifrån färdigutvecklade och som har en lång väg att gå där de kan typ kvala in i UFC. Jag hatar inte den idén, men viktigaste är bara bra matchmaking egentligen. Liksom Paddy egentligen, han har matchmakats väldigt fint och väldigt snällt. Ja. Liksom. Och om man ger andra fighters samma behandling så kommer man nog inte se lika ojämnt.
Tänk att folk sa det om Conor en gång i tiden också.
Alltså, nej, de har inte jättefel. Låt oss vara ärliga. Dennis Siver-matchen behövde nog aldrig hända. Men sen att de höll han borta från Frankie Edgar, det är en helt annan grej. Så. Mm. Men ja, alltså, typ, jag möter mycket hellre de som Paddy än de som... Alltså fan, Diego Brandão, har han det sexigaste recordet? Nej, men han är ett djur. Alltså, så det, ja.
Jag håller med. Tack Carla för den sista kommentaren där, att vi kompletterar varandra på ett ljuvligt sätt. Vi fortsätter, det vet du. Jag måste fråga, såg du, har du sett den här Mike Jackson och Jake Shields-grejen?
Jag har bara sett några screenshots. Jag hörde om det lite igår och sen så såg jag lite i sådär bilder och sånt i morse, men jag har inte hunnit kolla ordentligt. Men så de hamnade i någon slags bråk någonstans? Eller?
Ja, alltså grejen är väl den, jag har inte direkt koll på Jake Shields Twitter om man säger så, men jag har fattat att den är väl rätt kontroversiell har folk sagt då.
Yeah.
Och då har väl Mike Jackson då kallat honom för white nationalist och nazist. Och det har väl då fått Jake Shields att lacka liksom. Så Jake Shields har sagt att när vi ses så är det on-site. Och det var on-site. Han plockade ner dem. Men sen såg jag en intervju med Mike Jackson. Och den antar jag då att du inte har sett. Mm. Men Mike Jackson, alltså jag höll på att få hjärnblödning ungefär 2 minuter in i den intervjun. Det är hans förklaring av vad en nazist var. Ibland det skevaste jag har hört. Alltså det var... Han förklarar som att om du... Hur fan var han sa? Alltså nu kommer jag slakta det han sa, men det var typ så här: om du är en sån som inte aktivt gör någonting, om du är en sån som hellre så sitter och dricker ditt kaffe än att göra någonting mot rasismen, då är du också en nazist och en vit nationalist. Så att han drog bara in alla. Han förklarar att här, typ så här är en linje, säger han. Och vi är på den här linjen. Men alla andra som är där, alla var bara nazister och vita nationalister för honom. Och då kändes det, okej, men med den inställningen då, det blev lite för konstigt för mig. Sen håller jag inte med om att det är korrekt att börja starta bråk så som kanske Jake Shields gjorde, men jag tror ibland också att om man håller på att hetsa någon för mycket under en längre tid, då får man nog fan också vara lite försiktig, och det tror jag nog att Mike Jackson hade behövt vara i det här läget, men jag vet inte. Jag är förvånad att han ens fortfarande är signad. Om jag ska vara ärlig.
Är han?
Det verkar ju så, för att det händer ju på PI. Så att uppenbarligen får han ju vara där.
Åh, herregud. Ja. Jag kan säga att inga av de två är några som jag vill hänga med. Alltså, de är på väldigt olika sidor och spektrumet. Och jag är i mitten och jag är inte intresserad av det. Jag hade inte velat fika med någon av dem förmodligen. Fan vad töntigt och dumt. Alltså, ja, man blir ju påminnen ganska ofta. Alltså, Bryce Mitchell med sin platt jordteori, han är inte det enda geniet i MMA. Nej. Liksom.
Nej, det är han verkligen inte. Emran frågar, tankar kring Shamkat, Rakhmanov och Khamzat i slutet på 2023. Jag ser jättegärna den, men jag tror inte att jag spekulerar att Khamzat inte är kvar i Welter vid den tiden.
Ja, det finns en bra chans liksom, och sen inte för att jag tror att Chandra skulle säga nej till matchen, men alltså om jag är hans management så säger jag nej till den matchen. För att det är liksom, det är en match som där man riskerar mycket mer än vad man får ut. Liksom. Han möter en kille som Många fortfarande, många sover fortfarande på honom trots att han slog Neil Magny senast.
Ja.
Och folk som du och jag, som vi fattar hur bra han egentligen är, hur bra han kan gå. Men för typ mainstream fans, liksom typ, många av dem är fortfarande inte medvetna om hur farlig Shavkat egentligen är. Så det är en stor risk för Khamzat och en ganska onödig sådan. Liksom, om jag står där och väntar, okej, jag kan möta Colby Covington eller jag kan möta Shavkat. Jag möter Colby 10 gånger av 10 och 2 gånger på söndag. Liksom. Det finns ingen anledning för honom att ta den matchen mer än typ legacy och liksom sådana saker och typ och vem är egentligen den tuffaste från den regionen. Alltså, det är liksom stolthet.
Ja.
Kommer de mötas någon gång längre ner i karriärerna? Jag både tror och hoppas, för att det där är en fantastisk match rent stilmässigt som jag jättegärna vill se och som jag tycker att fansen måste få se vid något tillfälle. Men kanske låt Shavkat också hitta sin egna stjärna. Liksom. Mm. Alla vet med chans att det är nu. Låt Shavkat hitta sin, sådär, sin stardom också på det sättet. Och sen kanske sätta ihop dem, kanske när båda två är uppe i mellanvikt. Ja, det kommer nog inte hända nästa år.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tycker att vi avrundar här. Det här får bli en avrundning. Jag ser att Malte har ställt en fråga, men vi kommer att hålla på den frågan. Det kanske dyker upp något sånt där lite längre fram. Så får vi tacka alla som har varit med live. Tack så jättemycket. Jag vill även tacka alla som lyssnar som podd, ni som lyssnar på efterhand. Tack så otroligt mycket. Alltså, det är en sjukt rolig resa att göra och det är jättekul att se att så många är med. Men jag kommer be er om en sak. Dela podden till era vänner. Om ni vill stötta oss på det absolut bästa sättet, så ekonomiskt är superfint, men också att bara sprida budskapet om MMA-podden. Det hjälper jättemycket. Så om ni har vänner som lyssnar eller inte lyssnar på MMA-podden, säg till. Om ni är på något forum, skriv om MMA-podden där, så får vi hjälp där också. Så tack så jättemycket för det. Vad händer för dig nu resten av dagen? För du är ju ändå på rätt sida av klockan.
Jag är helt ledig denna veckan. Jag har ingenting jag ska göra på Maximum Sports eller någonting sånt. Så jag kommer att bara softa med familjen. Dra till, kanske jag och min mamma drar till dispensaryn och köper något riktigt fett Snoop Dogg weed, för att det är lagligt här, så jag går inte några brott. Sen ska vi bara, alltså, jag vet inte, vi får se vad dagen tar oss, liksom om vi ser som så här. Det är lite vad vi vill. Vi har hela dagen och hela LA framför oss, så vi får se. Jag har ingenting planerat, men någonting kul blir det.
Ja, men fan vad skönt, då ska du få njuta av semester. Jag kommer göra samma sak, kan jag säga. Jag går officiellt på semester idag med, så jag kommer att försvinna från alla håll och kanter, kan jag säga. Och bara gå i det nu. Ja, det ska bli sjukt skönt. Så nu blir det en paus. Men jag ska styra upp
det. Jag laddar ju också batterierna. Så.
Exakt. Så det är ju perfekt. Det är perfekt. Så jag har tänkt så här, gott folk. Första avsnittet kommer komma Fight Week inför första UFC. Så det blir lite lugnt. För Asha dyker upp här som gubben i lådan. Så fort det började prata liksom grönt gräs, då dyker Asha upp här.
Vilken skräll.
Bläs upp, Sebbe. Njut av vädret och grönskan.
Det är exakt. Ja, förstår jag vad jag menar. Ta med lite.
Ja, det är härligt, Asha. Jag hoppas att du får... Vad har det bra här också? Här är det ju det var snö, nu är det ju bara slask och regn. Det har typ regnat halva kvällen här. Så det är kastväder. Men ja, så är det. Hörrni, kära vänner, vi avrundar podden här och så får vi önska er alla en fantastisk jul, ett gott nytt år. Hoppas att ni har varit snälla och att ni får alla presenter och alla julklappar som ni önskar. Ha det jättebra! Hej då!